Podplay.
Hej, Hasse Aro här. Jag hoppas att du har en fin sommar. Tack för att du lyssnar på min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det här vi nu den här sommaren tar fram avsnitt ur vårt arkiv. I dagens sommarspecial hör du om bombmannen från Tumba. Ett rutinärende leder polisen till en upptäckt som kunde ha slutat i en av de allvarligaste terrorattackerna i svensk historia. Tack för att du lyssnar.
Jag fick ont i magen. Jag blev faktiskt nervös. Och jag skickade ett hastigt mejl till nationella bombskyddet. Efter 20 minuter fick jag ett telefonsamtal. Kurt, det här är Ylva från bombskyddet. Vi har också ont i magen. Och där startade det.
Det var tillvägagångssättet som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst.
Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts.
Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot.
Varenda minut i en brottsutredning är ju väldigt, väldigt viktigt.
Det är en anlagd brand och personen i fråga som har livshotande skador. Det här är ju ett försök till mord.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Bombmannen från Tumba. Jag är uppvuxen i Tumba, sydost om Stockholm. Kanske inte den tjusigaste av Stockholms förorter, inte ens då. Men den enda brottsling vi barn kunde namnet på var Tumba-Tarsan. En inbrottstjuv som jagades under uppseendeväckande former en sommar några år innan vi föddes. Men myten om honom, en charmig och i grunden oförarglig tjuv, levde vidare. Kanske på grund av namnet. Idag är situationen annorlunda. Storvreten, det område jag bodde i, är klassat som särskilt utsatt område. Och Storvretsskolan, där jag gick i högstadiet, är nu den enda skolan i landet som tvångsövertagits av staten eftersom den är så himla usel. Men för de flesta som bor där pågår livet som vanligt. Jag har släkt och vänner där och för dem är inte tillvaron särskilt otrygg. De lever sina liv som vanligt, barnen går i skola och spelar hockey på fritiden eller någon annan aktivitet. De gängkriminella må vara farliga, men de är inte dominerande, inte än i alla fall. De allra flesta invånarna är helt ofarliga. Och så finns det de som kanske är både och. Normala och laglydiga på ytan, men har en farlig sida också. Som den idag 61-åriga Jörgen, före detta lärare i kemi. Till ytan en oförarglig, möjligen lite enslig man. Men kanske också Sveriges svar på Norges Anders Behring Breivik. Han som den 20 juli 2011 mördade 77 personer i två terrordåd i och utanför Oslo. Frågan är, var Jörgen en blivande Breivik? Kanske, eller kanske inte, vi vet inte. En sak vet vi, han hade motiv. Och framförallt, han hade kunskapen och materialet till att tillverka sprängladdningar av fruktansvärd styrka. Sprängladdningar som kunde döda massor av människor, sprängkraft nog att göra Jörgen till vår värsta terrorist, om de används. Och han hade dessutom listor med namn på personer, listor som skulle kunna tolkas som dödslistor. Av någon anledning väckte inte gripandet av honom särskilt stor uppmärksamhet i pressen. Själv läste jag en liten notis i en kvällstidning. Och två saker dök upp i mitt huvud. Två frågor. För det första, känner jag den här mannen? Vi är ungefär lika gamla och han bodde i ett område där jag också bott. Och för det andra, fanns i så fall även mitt namn på hans listor över de som man kallar för praktarslen. Det här är historien om Tumbamannen.
Jag heter Kurt Anlund och har jobbat drygt 1,5 år som silvervarg på RUE, regionala utredningsenheten i Stockholm.
Kurt Anlund jobbar alltså bland silvervargarna, den utredningsgrupp inom polisen som består av pensionerade utredare som jobbar extra med att lösa fallen de ordinarie inte hinner med. 2020 kommer han tillbaka från sin 3 månader långa semester och det ligger 3 fall och väntar på honom.
Man har inte så många fler än ett par 3 ärenden på skärmen och kan jobba med dem på djupet. Och ett var ett dråpförsök i Södertörn, det andra var en våldtäkt i Söderort och det tredje var det här ärendet med massa kemikalier, beslagtagna vapen och massa saker som jag bara tittar på. Oj då, det här var mycket, det här var annorlunda, det här måste jag kika på någon gång. För jag satte tänderna i den här våldtäkten och jagade fram en misstänkt efter ett tag. Så visade sig inte vara misstänkt, men vi fick fram en annan på köpet och sen levde här vidare. Dropförsöket jobbar jag hårt med, men det lades ner på grund av oklara uppgifter från målsägaren. Det nådde aldrig liksom in i mål. Fanns det här ärendet kvar och då hade det blivit slutet mitten på september. Jag kände en olustig känsla när jag bara tittade på det här, för det var så fruktansvärt mycket beslag. Det var mycket uppgifter. Det var vapen som var, som man kunde anta var replikor av vapen. 1700-tals mynningsladdare och det var även mycket ammunition, hylsor, kulor, allt så här. Och jag gick till min kollega Peter Karlsson som också var min gruppchef och sa: det här Peter, det här är mäktigt. Det måste vi försöka göra någonting åt. Ja, sätt tänderna i det här nu Kurt och sätt fart, sa han till mig bara.
Och det gjorde Kurt. Ärendet han hade framför sig var mer än 1 år gammalt och hade kommit till av en slump. Det var i december 2019. En polispatrull söker en ung man i Tumba, en kille med missbruksproblem som ska omhändertas. Han är skriven på stupvägen i Storvreten, hans namn står på dörren. Men inte bara hans namn, det stod 17 olika namn på dörren till lägenheten. Och den som öppnar är inte den polisen söker. Den som öppnar heter Jörgen. Han är då 59 år gammal och säger sig vara den enda som bor i lägenheten. De andra namnen på dörren är personer som han är god man för och därför får de sin post skickad till honom. Lite märkligt, tycker poliserna. Men inte lika märkligt som den machete som sticker fram på hatthyllan eller kniven på hallbordet eller de ännu konstigare fynden som görs inne i lägenheten. Där finns olika sorters pulver, kemikalier och andra misstänkta preparat. Bland annat ett medel med en etikett på där det står vad medlet heter. En av poliserna gör en googling och resultatet blir en chock. De befinner sig i en bombfabrik. Allt det Jörgen har hemma är material att tillverka sprängladdningar med. Ammoniumnitrat som Breivik använde i Norge, krut, gödsel, aluminiumpulver. Var för sig ofarliga men blandat blir de dödsbringande. Bombtekniker kallas till platsen. Hundar söker igenom lägenheten. Mannens mobiltelefon och dator beslagtas och han själv förs till häktet. Men sen händer inte så mycket mer. Det är julhelg, jourdomstolen har fullt upp. Ingen har egentligen tid att sätta sig in i ärendet och domstolen beslutar sig för att släppa mannen. Sen går det ett helt år. Gängskjutningarna tar all tid som polisen har och Jörgen går fri hemma. Tills silvervargarna kallas in. Så när Kurt löst våldtäkten och avslutat dråpärendet tar han alltså tag i tumbamannen Jörgen.
Och jag började läsa in mig på ärendet och såg att om man lägger ihop A och B så blir det C, och C är farligt. A i sig, en tomhylsa, är inte farlig. Lite svartkrut från en nyårsraket är inte farlig. Men lägg ihop det och sätt i en kula där, då har du ammunition. Så jag fick ont i magen. Jag blev faktiskt nervös. Och jag skickade ett hastigt mejl till Nationella bombskyddet. En kollega som heter Ylva där, som jag har känt sedan tidigare och jobbat ihop med. Efter 20 minuter fick jag ett telefonsamtal. Kurt, det här är Ylva från bombskyddet. Vi har också ont i magen. Och där startar det.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla vet ju vad Folksam är, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du inte kanske vet är att de också är bra på sparande. Och de har olika upplägg, dels privatsparande men också pensionssparande. Du väljer själv hur mycket du vill styra, om du vill vara aktiv eller låta Folksam sköta förvaltningen. Och känner du som jag att det här med sparandet kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension, det ska vi inte tala om. Hur ser pensionsplanen ut? Vad ska man göra? Hur ska man lägga upp det här egentligen? Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver jag inte göra längre. För nu finns det någon att tala med. Någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. De erbjuder kostnadsfri rådgivning för att tala om både sparande och pension. Och du behöver inte vara kund hos dem. Du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden, om pensionen. Och det är ju inte så vanligt att man får hjälp bara så där, så jag tycker att du ska ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam.
Vem är han då, denna Jörgen som både silvervargen Kurt och bombexperten Ylva får ont i magen av? Han är en person med ett stort tekniskt intresse, utbildad ingenjör i elektroteknik och jobbade 11 år på ett stort IT-företag innan han beslutade sig för att istället bli lärare. Han pluggade på lärarhögskolan och fick sen jobb på en skola i Botkyrka. Inte den jag gick på, som staten senare tvångsövertog, utan en annan i de lite mer villadominerande delarna av kommunen. Där undervisade han i matte, teknik och NO. Men det gick inte så bra. Han och eleverna kom inte så bra överens, för att uttrycka det försiktigt. Konflikterna avlöste varandra och till slut slutade Jörgen. Och efter det gjorde han typ ingenting. Han försörjde sig som god man och förvaltare. För att få sin ekonomi att gå ihop hade han ganska många han ansvarade för. Därav alla namnen på dörren. Men i praktiken innebar det inte så mycket jobb. Som mest satt han framför datorn. Och bitterheten växte. Mot samhället, mot politikerna, mot massa personer han skrev upp på sin lista. Och så började han skaffa alla kemiska substanser han hade i lägenheten. Substanser som tillsammans skulle kunna bli en avsevärt kraftig bomb. Mer och mer fyllde lägenheten. En lägenhet som när Kurt Arnlund tar över blir genomsökt gång på gång, husrannsakan efter husrannsakan.
Ja, vi har gjort 14 stycken. Så gör man mer än en, då har man gjort backhusis. Så vi gjorde husis på husis, för det här var som att gräva sig ner i, som en arkeolog, ner i myllan i hans lilla trerummare i Tumba. Och vi hittade ju mer och mer, för vi började förstå, vi lärde oss ju mer och mer. Till exempel om man har de här prekursorerna, gödslet och man har dieselolja, man har svavelsyra, man har massa kemikalier. Så plötsligt så förstår man, hur ska man få igång det här? Kan man göra en tidsinställd bomb? Ja, då måste man ha Arduino, det vill säga man måste ha grejer som du kan köpa på Kjell & Company som kan tidsinställas. Du har ju det hemma kanske för att garagedörren ska öppnas när du kommer och liknande. Och allt det där ihoptaget, det blir ju mer och mer. Det breddades ju väldigt mycket. Vi fördjupade oss och vi såg att materialet breddades helt enkelt.
Men det var inte bara ämnen att framställa sprängmedel som hittades. I hans dator fanns dokument av olika slag. Bland annat namnlistan på personer han föraktade. Praktarslen hade han döpt den till.
Som jag förstår när jag har pratat med honom och hört han att han ser ner på folk som är lyckade, för han känner sig själv mindre lyckad av olika omständigheter som han anser har blivit drabbad av.
Sen hade han något dokument som han kallade för mål också.
Ja, och då har han ju rekat kring personer. Det var ju Fredrik Reinfeldt framförallt som sambo, och sen var det andra kända personer. Och det var ju även, alltså han missaktade George Soros, den här mångmiljardär. Så att det var ju väldigt brett, det var inte så specifikt på alla håll och kanter. Men det var många personer som han satte upp, politiker, ärkebiskopen, tyckare, poliser som han inte gillade.
Han hade också någon slags början till något manifest.
Ja, mitt manifest. Han var inne på de här tankarna. Han hade ju någon kommunikation med en som kallas för brunrottan i västra Sverige, som han pratade om att det är dags för apokalypsen. Och i andemeningen i det här manifestet var väl liksom lite att skapa förödelse, förstörelse i samhället som vi tolkar det.
Och här någonstans börjar Säpo och Säkerhetspolisen intressera sig för utredningen. I Jörgens dator fanns material som skulle kunna tolkas som en motivbild för en terrorattack. I sin ensamhet framför datorn blir han mer och mer bitter, mer och mer fokuserad, mer och mer driven. Spräng och bränn för att skapa terror, skriver han bland annat. Ett dokument har han döpt till Mål. Och där finns en lista över kända byggnader i Stockholm, NK, Operan, Stadsbiblioteket, Polishuset med flera. Några med anmärkningar som kameror har döda vinklar, intressant luftintag och eld. Och i dokumentet Praktarslen med massa namn skriver han vänstertroll, oförskämd blatte, galen judesubba och så vidare. Och han avslutar dokumentet med meningen: i Almedalen går de fritt på gatorna. Båt över. Bagagekontroll. Det skulle alltså kunna vara dödslistor. Det skulle kunna vara listor för tänkbara mål för bombdåd. Och så manifestet på det. Så vad är slutsatsen? Men ni har alltså en man som har då möjlighet att bygga väldigt kraftiga sprängladdningar. Han har också listor på människor som jag tycker väldigt illa om. Han har någon slags manifest. Han kommunicerar med människor i vitmaktrörelsen. Vad drar ni för slutsatser?
Livsfarlig. Är han en tidsinställd bomb? Vi ställde till och med frågan till honom. Är du en tidsinställd bomb? Och i och med att han förklarade allting väldigt briljant och akademiskt, han sa sällan inga kommentarer faktiskt. Utan han ansåg att han, samhället var skurken, han är den som kämpar för att få det bättre. Så kunde man också genom att som förhörsledare, vilket jag var för det mesta, lägga sig ganska platt och säga att jag begriper inte det här. Jag förstår att mycket av det här kanske talar till din fördel. Förklara för mig så jag förstår. Så han var fokuspersonen. Jag var inte någon centralperson, utan han var fokuspersonen. Han fick berätta så mycket han ville och mycket att han skulle få tala till hans fördel. För det vi har hittat hos dig, det vi har sett i dina dokument och de preparat du har och hela sammanhanget gör ju att du måste förstå att du står i ett ganska taskigt läge. Förklara nu så vi kan begripa bättre och vad som talar också till din fördel för att få en bra bild. Mm. Och det gjorde han ju på sitt sätt, försökte förklara. Och då hade jag med mig förhörsledare, biträdande förhörsledare, Ylva var med från bombskyddet som kunde ställa specifika tekniska frågor. Och henne såg att han såg upp till, eller såg som jämlik i alla fall. Jag var inte alls någon jämlik, utan jag var här nere tror jag. För Ylva, hon är ju expert på såna här saker. Så hon kunde ställa de här frågorna så han kunde liksom... Då kan det bli ibland inga kommentarer på grund av att då var det känsligt, tror jag.
Men när du berättar, det låter ju nästan som han på något sätt tyckte om att sitta där och prata.
Ja, jag tror att han har vad man kallar för en dragning åt det lite grandiosa. Och även lite åt det autistiska samtidigt. Väldigt specialiserad.
Vad fick du för bild av honom som person?
Ensam person som inte hade några relationer, tror jag, inte kanske behövde det. En verkligen ensam varg. Vi är silvervargar, men han var ensam vargen kan jag säga. Och väldigt intelligent och inte otrevlig på något sätt. Han vräkte väl ut sig någonting ibland, men det får man ta, det rinner av liksom. Men det gick att prata med honom, men han släppte ju inte in någon på livet. Han ansåg sig vara bäst, tror jag.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Anyfin.
Anyfin är appen som kan erbjuda dig en lägre ränta och nya villkor på de krediter, delbetalningar och kreditkortsskulder du redan har. Grundprincipen är enkel. Istället för att fokusera på att ge ut lån vill Anyfin fokusera på att hjälpa dig att betala av dem. Jag tror att många kan känna igen sig att man någon gång köpt något på en delbetalning. Det kan vara en TV, en säng eller något annat som man behövde där och då. Men hur många har koll på vilken ränta som följer med köpet och vad det faktiskt kommer att kosta totalt över tid? Det är därför vi har ett samarbete med Anyfin den här veckan. Anyfin utmanar räntan på dina befintliga delbetalningar för att se om de kan erbjuda dig en lägre ränta än den du betalar idag. Det enda du behöver göra är att ladda ner appen och koppla upp din långivare. Sen tar Anyfin hand om resten. Om du accepterar deras erbjudande sköter de dessutom flytten från din nuvarande långivare. Men observera att låna kostar pengar. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning, vilket kan påverka möjligheten att hyra bostad, teckna abonnemang och få lån. Om du behöver någon att prata med finns budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifterna finns på konsumentverket.se. Så om du har delbetalningar, kolla vad Anyfin kan erbjuda just dig. Och gör som nästan 2 miljoner andra människor, ladda ner appen och skicka in din ansökan. Utmana dina befintliga lån och krediter, sänk räntan och betala av skulden snabbare med Anyfin. Tack Anyfin.
Men å andra sidan, han kanske bara var en bitter man. En man som satt i sin ensamhet framför datorn och ruvade på hämnd. Men en hämnd som bara fanns i hans huvud. I sitt händelselösa och ensamma liv kanske de här fantasierna gav honom mening. Något att sysselsätta sin hjärna med. Men tanken kanske aldrig var att omsätta dem i praktiken. Så den stora frågan för utredarna och för åklagarna var: är Jörgen en potentiell bombman, en attentatsman som skulle kunna sätta alla andra våldsverkare i skuggan? Eller är han helt enkelt en patetisk ensam person? Terrorist eller knäppjök? Så här svarar Kurt.
Ja, den frågan kan ställa mig fortfarande, och åklagaren har samma känsla, fågel eller fisk. En stor ambivalens präglade hela utredningen. Vi hade ju även den, så att säga, säkerhetspolisen var inblandad på sitt håll också och hjälpte oss med att tömma apparater så att vi fick snabbspår på sånt. Nu får jag tänka så här, vi hade IT-forensiker, vi hade ekonomisk forensiker från Skatteverket på grund av att det var mycket pengar. Var får han pengarna ifrån? Hur gör han? Hur har han utnyttjat sina huvudmän ekonomiskt? Mycket sådana frågor. Vi hade framförallt en väldigt duktig utredare från hot- och demokratigruppen som vi har på RUE som tittar på motiven. Till exempel ett ofredande. Det kan vara mycket mer ett ofredande. Det kan ligga ett hat. Det kan vara ett hatbrott egentligen i botten. Va? Med att man slår någon på käften eller hytter åt någon på något ofredande sätt. Så att hela vår grupp, vi satt ju liksom fram och tillbaka och pendlade mellan: är det möjligtvis en ny Breivik eller är det bara en vilsen person som vill saker, kanske använder det här som terapi, att prata av sig, skriva av sig, samla sånt här för att han är intresserad. Den fanns ju med hela tiden. Fast åklagaren som drev det här blev mer och mer övertygad om att det finns en förberedelse. Likaväl som du sätter bly och folieväskor och avbitartång och går in på en butik, så har du förberett stöld, va? Grov stöld till och med. Han har ju förberett så pass mycket så att det lutade ju mer och mer åt att han skulle kunna göra det här. Det måste jag säga. Men under lång tid, jag höll ju på att utreda det här nästan ett år i våran grupp. 9-10 månader i alla fall. Och under den tiden så var vi väldigt vacklande fram och tillbaka. Men vi fortsatte att gräva, och vi grävde och vi sökte verkstad. Han tillverkade saker som vi inte hittade. Vi sökte 3D-skrivare som kan tillverka vapendelar i plast i alla fall. Och se om han hade metalldelarna hemma och köpte på nätet. Och vi grävde och grävde för att få upp det här liksom till vad det skulle kunna vara.
Mm.
Och det, enligt domen så har det ju styrkt så att han har ju dömts för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse.
Domstolen tvekade också, men Jörgen blev dömd för förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse, så till viss del köpte de åklagarens teori. Men
Han blev varken åtalad eller dömd för terrorbrott. Säkerhetspolisen lyckades inte hitta tillräckligt med material för att Jörgen skulle kunna stämplas som terrorist. Så straffet blev 3 år och 6 månader i fängelse. Och med domen avslutades också det kanske märkligaste fallet i Kurts långa poliskarriär. När du ser tillbaka på det här, hur tänker du då?
Det var det mest udda fall jag haft på ett sätt. Jag har haft några märkliga fall tidigare av enklare art. Men jag hamnade ju liksom... Jag tänkte, jag jobbar med det här. Jag tycker det är intressant och trevligt. Bra socialt gäng, vi gör nytta. Så får jag det här i knät som jag tyckte att, oj, fick jag det här? Jag kände att det var väldigt viktigt. Jag blev faktiskt ganska nervös också. Jag vet bara första gången jag... Det var egentligen så här att åklagaren... fråga hela tiden, och även chefsåklagaren gick på mig, och det gör de efter 3 månader när det inte händer någonting i ett ärende. Vad sker i ärendet? Och tänkte jag så här, jag ska kontakta Jörgen, kalla hit honom med advokat och höra honom, för att jag vill få koll på vad är det för person. Ja, men du har väl inget nytt att delge, men det var lite så här osäkert liksom, ska jag göra det? Ja, jag vill göra det, så jag har utredningen nu, handlägger den, och jag vet inte vad det är för person. Jag vill kalla hit honom bara för att se vad det är. Och då när han kom, då hade jag med mig 2 kollegor från Nationella bombskyddet som satt på sidan av i förhörsrummet, och de sa inte, deras uppgift var inte att säga någonting, de skulle bara lyssna. Och jag var jättenervös när jag gick in, anspänd, för att det var ett område, jag gick in i ett element, ett område som jag inte behärskar. Och jag sa det till honom underförstått att du får förklara för mig. Och jag tog reda på hur du har haft för uppväxt, vad gjorde du, har gjort lumpen, vad gjorde du då, jag var där, och lite utbildning, så här, bakgrund. Sen till slut kände jag att jag kan inte fortsätta, jag kände mig vilsen. Och då gjorde jag en paus. Och så gick jag ut med en av kollegorna från bombskydd och sa, vad ska jag fråga? Jag ska fråga om det här. Jag hade någon skiss på en bomb som ser ut som en låda riktad mot personer. Och sen var det ytterligare någon sån här behållare med någon vatten. Och sen var det någon sån här tidsscen när vattnet har droppat färdigt och kommer det bli en kontakt via ett batteri och så kommer det smälla. Fråga liksom, varför har du gjort de här? Vad är syftet med det här? Bra, tänkte jag. Då har jag en väldigt konkret fråga som man fick svara på. Då. Och då släppte det här nervositeten av att jag var inne på ett främmande vatten. Och det var inse, bejaka att nu är jag nervös, nu måste jag göra det här snyggt, men jag måste ändå hitta på ett sätt att komma in med något mer specifikt och kunna landa lite själv. Och det funkade faktiskt. Man är inte någon stålman bara för att man är polis liksom.
Det blev alltså 3 år och 6 månader i fängelse. Men med 2/3 rabatt så återstår drygt 2 år, och eftersom han redan suttit häktad i 1 år så dras det av från straffet, så kvar blir drygt 1 år. Det betyder att Jörgen är ute igen i slutet av nästa år. Och den stora frågan är, vad händer då?
Det är det som är stora frågetecknet. Det är 10 000 kronors frågan.
Han lär väl inte vara mindre arg?
Nej, han lär inte vara mindre arg, och risken att han samlar på sig motivation att sätta saker till verket. Så att det kan ju finnas en oro där hos många då att visst, han sitter några år, men sen kommer han tillbaka.
Ja, till nästa jul är alltså tummamannen Jörgen ute igen, ensam framför en dator, än mer bitter. Och så har vi då svaren på frågorna som dök upp i mitt huvud när jag första gången läste om Jörgen. Nej, det visar sig, jag känner honom inte. Och nej, mitt namn stod inte på listorna över praktarslen. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis. Podplay.